God morgon.
God morgon.
Klockan är 10.00, ser jag här. Har du
Ja,
haft en bra start?
det har vært en bra start, og det samme som hver eneste dag. En kopp te.
Du har inte gjort något nytt?
Nei.
Är du inte mycket för nya ting?
Jo, men altså, vet. Spørsmålet er, altså, hvis du skal, altså, hvis du skal ha nye ting, så er det to muligheter. Enten så må du gjøre altså, noe helt annet hele tiden, eller så må du roe ned så mye at du ser det nye i det vanlige. Altså i tilstedeværelse, hvis du snakker om det på ordentlig, så er jo noe av hemmeligheten der at hvert øyeblikk faktisk er nytt, altså det er friskt. Så det er bare autopiloten vår som går på repetisjon. Livet går ikke på repetisjon. Så ja, der kunne vi gått inn i på ordentlig, Philip, men du har valgt et annet tema i dag.
Ja, det lät ju spännande. Men det är en möjlighet för att göra något nytt eller uppleva att göra något nytt hela tiden, är det du säger?
Det er rett og slett at hvis du er helt til stede, så er du og livets friskhet ett og det samme. Og da er det ikke noe som er gammelt.
Nej. Okej, nej, men låt oss släppa den bollen för nu. För vi snackade ju i telefon häromdagen. För en, ja, vad det var förra veckan en gång. Och då frågade jag dig, jag vet inte om du minns det nu vad jag ska snacka om, men du minns det när jag säger det. Då snackade jag om ett beteende jag hade. Och så kom vi fram till att det nog bottnar i ett trygghetssökande beteende. Och när vi la på röret så fortsatte jag att tänka om det. Och jag var helt enig i det. Att jag, för min frågeställning var ju egentligen huruvida trygghetssökande beteende sätter stopp för min egna utveckling.
Det er et veldig godt tema, for jeg må bare oversette det til norsk her, sånn at jeg er helt sikker at jeg får med alle. Altså, på norsk så kalles det ofte sikkerhetssøkende atferd.
Ja, okej. Okay. Ja, for du. Ja, du kanske slänger in svenska ord med mig ibland då, för jag tror du också sa trygghetssökande när vi pratade.
Ja, det kan det godt hende jeg gjorde. Det er altså...
Ja, du har blitt så avancerat på svenska.
Men det er ofte i sånn... Rent faglig så brukes ofte sikkerhetssøkende atferd, men altså, det som er viktig å forstå her, det er bare alt. Altså, vi mennesker, vi gjør utrolig mye for å opprettholde en følelse av trygghet og sikkerhet. Så vi søker, altså rent på automatikk, så går vi veldig ofte for komfort, trygghet, sikkerhet og så videre. Og innimellom, det er jo ikke det at det ikke er lurt å gjøre, men innimellom så setter vi oss fast i den type atferd. Og så blir det som egentlig er ment fra hjernens side å være en løsning, blir plutselig et problem for oss. Ikke sant? Så, ja. Så med den lille introduksjonen så kan du gå videre, Philip.
Ja, för det är en känsla av att det håller en tillbaka och det jag vill in i är egentligen hur, alltså hur ofta det sker. Alltså för det jag landade i var ju att det handlar ju mycket om att jag undgår egentligen. Jag undgår ju också mig själv på många sätt i det. Och det kan ju vara allt ifrån en extra kaffekopp för att inte känna sig rastlös eller uttråkad. Det kan vara en, ja, till och med en löptur som jag tänker på som sunt för att få tankarna att varva ner. Eller det kan vara socialt umgänge med vänner eller med din partner för att undgå sällskap med en själv.
Absolut.
Det kan vara att man sitter i sitt rum med sin telefon istället för utan telefonen för att slippa liksom tystnaden och tomheten som kan uppstå utan stimuli.
Jeg
Eller.
tror telefonen er nok nummer én objekt for sikkerhetssøkende atferd i verden i dag, tror jeg. For eksempel. Så det er
Ja, det
absolutt.
er
Så når
vel
man
en
begynner
veldig
å
enkel utvei. Och så är det ju öronproppar när du ska sova för att slippa ta ställning till ens känslor. Alltså det kan egentligen vara, alltså nästan allt man gör. Eller det var ju det som var lite den både märkliga och intressanta insikten, att det är att det kan gå så långt att man icke längre står ut med sig själv eller sina egna tankar och känslor. Alltså hur mår man egentligen? Vem är, alltså vad gömmer sig bakom alla trygghetssökande beteenden?
Det er ja, helt enig, Philip. Altså, når man begynner å undersøke det der på ordentlig, så er det veldig fort gjort å finne ut at wow, dette er det mye av.
Ja, också mycket du förväxlar med njutning och glädje och socialt
Yes.
umgänge kan du se ha en rot i något helt annat.
Ja.
Så jag säger
Så
inte att
det
man ska sluta njuta, men hur mycket flykt ligger i din så kallad njutning?
Så det vi snakker, og dette er veldig viktig å snakke om, så dette ikke blir, så ikke man blir helt gæren, liksom, og skal begynne å undersøke disse tingene, for det er noe med å gjøre dette med en letthet og litt humor og absolutt ingen dom, og egentlig kanskje også uten noe sånn at man skal endre så veldig mye, men det er bare å se på livet sitt med denne våkne interessen. Og se, hva er det egentlig jeg driver med? Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Og det du allerede egentlig har sagt, det er jo også dette med at jeg kan jo gjøre akkurat den samme tingen. Så det er også, jeg må jo få øye på hva er intensjonen min? Hvorfor gjør jeg akkurat dette nå? For det at la oss si at jeg tar et glass vin på kvelden, da. Og så gjør jeg det fordi jeg vil bare ta bort edgen. Det er en eller annen uro jeg har i systemet som jeg vet roer seg hvis jeg får ett eller to glass vin. Da kommer jo den vinen i tjeneste av uroen min, egentlig. Og det som jo er innsikten i psykologien, det er jo da at på veldig mange av de tingene vi gjør, så blir løsningen vår en del av problemet. Så det er det som er krisen med det. Det er at det jeg bruker som en løsning, det holder meg fanget i uro. Jeg får aldri sett hva det er, og jeg får aldri den egentlig store opplevelsen av å kunne kanskje møte og overvinne min egen uro selv, altså uten hjelpemidler. Sånn at jeg står igjen som seierherre i mitt eget liv. Så det er det det egentlig hindrer meg. Det hindrer meg egentlig den dypere gleden ved å være et menneske. Jeg kan ta et glass vin rett og slett fordi det kan bare være en sånn sosial greie. Det er hyggelig å ta et glass vin med venner, for eksempel. Så det å drikke et glass vin kan være en million forskjellige ting, egentlig. Og det er det bare jeg som kan vite. Det er ingen andre som kan se det utenfra. Det er rett og slett, det er derfor ærlighet er så viktig. Og hvis man ønsker å rydde opp i sitt eget liv, så er ærlighet det aller viktigste. Jeg må være ærlig med meg selv på hva det er jeg driver med.
Men det er litt så vanskelig, for det er jo, altså jag håller ju på med alkohol som jag nämnde i en episode, och där är det ju någonting jag verkligen älskar. Och så är det också någonting som jag verkligen tränger att få en balans på. Nu är inte jag en person som dricker stora mängder, men jag tål det. Jag tål ganska lite då, som nämnt. Och då är det så jävla otroligt svårt att hitta den balansen. Alltså jag måste säga det att oavsett att jag liksom går så mycket in i mig själv, dag in och dag ut på alla möjliga sätt och vis, och jag känner liksom stora delar av mig själv då. Så det är att veta om det ska vara ett glas i veckan, ett glas, alltså två glas vin på fredag, lördag, kutta det helt. Och jag blir ju klok på ganska många ting som jag försöker hitta en balans på, men alltså där känner jag mig egentligen helt schackmatt.
Ja, jeg tror vet altså, i en sånn eldgammel metafor på meditasjon, som jeg tror vi har snakket om i en tidligere episode, det er jo å stemme et strengeinstrument. Og Så hvis man strammer da strengen for hardt, så vil den ryke. Og hvis den er for slakk, så vil du få en falsk tone. Så altså det er en metafor for å finne balansen mellom anstrengelse og det å kunne slippe taket. Og jeg tror akkurat den samme metaforen er viktig i det vi snakker om nå, for at hvis du strammer til for hardt i å prøve å finne balanse, så blir det så mye stress rundt det. Ja, så man legger inn egentlig, man prøver liksom å komme bort fra uro, men så legger man inn uro for det man har. Man ønsker å finne liksom noe som er perfekt. Mens innimellom kan det være veldig nyttig å legge inn litt altså slingringsmonn, som vi kaller det på norsk. Vet ikke om du er kjent med det ordet.
Jo.
Men at du altså, ja, ok, innimellom så altså, det er nesten umulig å finne en perfekt balanse i det du snakker om nå, for det kommer helt an på dagsformen din nå, ikke sant? Så noen dager så tåler du 2 glass vin, andre dager gjør du det ikke. Og hvis du ønsker å drikke litt alkohol, så må du også legge inn i potten at innimellom så får jeg en dårlig natts søvn. Og det får være greit. Så er det noe med den.
Ja.
Mens det å ligge og de dagene du ikke tåler 1 eller 2 glass vin, og så ligger du og gremmer deg i sengen, ikke sant, og anklager deg selv for å være en idiot, så får du Det er en kostnad forbundet med de tingene der. Og hvis du ønsker å ha det i livet ditt, så er det om å si ja, innimellom så sover jeg litt dårlig. Det får være greit. Eller ligger her og puster litt.
Ja. Men det är intressant, alltså det är det du säger, att det är också, eller som jag egentligen gjorde att jag gled in på detta temat, är ju hur mycket av det som är en flykt i så många ting man gör genom en dag. Och där kunde jag ju se att, alltså för min egna del, att det är så mycket jag förväxlar med liksom, oh, det är gott med en fika, det är gott med ett glas vin, det är gott att ta en löptur. Men så är det ofta en liten sån spire av oro som leder ändå mig in i de tingena som ger mig stor njutning. Så det kommer ofta till en viss punkt där jag känner okej, nu ska jag göra det. Men det är inte så att det nödvändigtvis kommer från ett liksom balanserat ja.
Nej.
Och så är det ju
Nej.
som du säger, hur sträng och hård och liksom hur mycket man ska rannsaka sig själv i allt det där, men
Ja, det er akkurat det. Det er jo innimellom klo... Altså hvis... La oss si at man har hatt en veldig stressende dag på jobben, og det er masse uro som har satt seg rett og slett i kroppen og i sinnet, så kan det jo være kjempenyttig å ta en løpetur eller en treningsøkt for å få ut også de... Altså for å få brukt seg selv fysisk, for å få ut egentlig disse slaggstoffene av blodet. Og så vet man da at sinnet roer seg, så er det ikke noe Det er veldig viktig her at ikke den type ting blir feil. Det er det å bli kjent med meg selv og vite når jeg på en måte bare er på flukt.
jo, men jeg tror också det innan man går in där, för förskällen i det är ju också att det blir som ett sånt desperat uttryck i att finna balanser. Alltså om du, i motsättning till att du icke alltid lyssnar på tankarna och känslorna, så låt oss säga att du har en rutin där du tränar 3 gånger i veckan och du kanske mediterar 4 gånger i veckan. Och så förhåller du dig till det oavsett hur du mår. För det är väldigt ofta en känsla att säga, nej, då orkar jag inte. Eller nu mår du ut och tränar för att det har gått så långt. Eller nu ska jag ta en vit månad för att jag har druckit allt för mycket. Det är lite mer kanske den generella normalen i att man sträcker det långt, prövar någonting och så kommer man tillbaka och så sträcker man det för långt igen och så prövar man någonting. Istället för att liksom få in en rutin eller ett system där du, trots att du vaknar en morgon och känner att idag är jag för sliten för att löpa för jag tog ett glas vin igår, så ska du helst kanske ta på dig de löpskorna och göra det ändå. Men det är väl den disciplinen som icke alltid är lika lätt att, vad ska man säga, man etablera för folk det andra. För då hade det ju varit, alla hade väl levt så då, vill jag tro.
Ja, jeg tror nok det. Jeg tror det kan være altså, en nyttig kanskje innfallsvinkel til det vi snakker om nå, kan jo være også på altså elementet ved egne liv, hvor, altså hvor den type atferd helt åpenbart hindrer livskvalitet. Ja, sånn at ikke man skal begynne å problematisere hele livet, men noen kan få øye på at dette funker faktisk ikke. Ikke sant? La oss ta et eksempel da, altså med Ja, la oss si for eksempel det at hver gang jeg skal gå og møte folk i sosiale lag, så må jeg være litt brisen. Altså, jeg må ha litt alkohol innabords for å rett og slett for å tørre å gå og snakke med folk. Og hvis du merker det, og kanskje det fungerer helt fint, men plutselig en dag så merker du at det funker, altså dette funker ikke lenger for meg. Her er det noe som det kan også, og da vil du se det at hvis du tar bort da alkoholen, ikke sant, du tar bort den beskyttelsen som du hele tiden har hatt med deg inn i, på den arenaen, så vil du se hvorfor hva er det alkoholen har gitt meg? Jo, den har dempa denne uroen. Ja, så hvis jeg tar bort den sikkerhetssøkende atferden, så føler jeg meg så utrolig naken. Så det vil da alltid være denne Så det som ofte ligger, altså av sånne ferdigheter som man trenger Ja, faktisk kanskje å begynne å trene på, hvis man skal ta bort disse hjelpemidlene, det er jo for eksempel aksept, som da sier nå er jeg urolig. Det er greit. Det er greit. Det trenger ikke hindre meg i å gå på den festen, for eksempel. Nå skal jeg prøve noe nytt. Nå skal jeg faktisk gå med uroen min. Nå skal jeg se det at jeg kan fortsatt snakke med folk, jeg kan fortsatt si hei, jeg kan gjøre de samme tingene, bare at nå kommer jeg til å kjenne på en større uro for det jeg har lagt bort medisinen min. Sånn vinner man seg selv. Ikke sant? Men da må det være riktig, det må være på den riktige tingen. Og riktig timing, og det må være noe jeg må være motivert innenfra til å si jeg ønsker å vinne dette området tilbake, uten å være avhengig av en substans resten av livet for å tørre å si hei til mennesker. Det er ofte så kommer livet og banker på oss, og plutselig kjenner jeg at dette går ikke lenger. Da er det jo også riktig tid, men det er jo da den type ferdigheter, for du vil se Du kan forestille deg at vi har jo lag på lag av beskyttelse, så hvis du bare forestiller deg at du tok bort altså den rustningen vi stort sett alltid går rundt med, og så trer jeg ut i livet så bare som meg, som jeg ofte liker å si det, altså helt naken, det vil si uten beskyttelse, så vil du se også altså hvor mye vi driver med sikkerhetssøkende atferd, og jeg tror ikke det er sunt for oss selv. Vi skulle tatt bort det alt på en gang, det hadde vi de fleste ikke tålt. Så det er så viktig å gjøre dette på ja, å ha en følelse med sin egen timing, sånn at det kan bli vi kan ta bort disse verste lagene av beskyttelse litt etter litt, for det er klart det som skjer. Når jeg beskytter meg, så får jeg en beskyttelse, men det hindrer jo også flyt. Ikke sant? Så jeg møter jo mitt eget skjold innenfra, så jeg krasjer jo, og det gjør vi faktisk, vi krasjer i våre egne skjold innenfra. For det gjør oss litt
Ja,
numne.
det var veldig träffande att du prövar att få kontakt, men egentligen så bara möter du, som du säger, dig själv och så studsar du tillbaka in igen. Så du får liksom inte den där friska kontakten som ett möte med vad som än det
Nettopp.
är kan vara.
Ja, det er akkurat det. Og da
Det är ju
når du
viktigare än själva mötet eller vad det än är du möter.
Det er akkurat det. Og når du oppdager det, for da skjer det et eller annet, da dukker det opp en interesse innenfra som sier 'sånn kan jeg ikke ha det'.
Men tror du
Men
folk förstår den bilden vi snackar om här, bara för att liksom konkretisera det extra mycket? För det är någonting med att jag har ju varit kämpegod på att spela en roll, det har jag ju snackat om 1000 gånger i podden. Och när jag på en måte spelar den rollen, så tror jag, alltså ja, det är ju en känsla av att man upprepar sig själv. Och det i sig själv gör ju att mötet inte blir så friskt. För att jag på en måte går bara, som du säger, i loop då, inuti mig själv. och ha på en måte också perspektivet, eller mitt blick är ju delvis då också på min roll och min förväntning på mig själv. Men visst, jag hade släppt taget om den rollen och egentligen då turt och bara lytta till vad personen sa och respondera på det som egentligen faller sig naturligt. Då försvinner det där sköldet som
Yes.
du beskrev det, alltså den hinnan egentligen då som ligger rätt framför dig.
Nettopp. Og også da den sensuren, ikke sant? At jeg driver og sensurerer meg selv. Altså hva jeg kan si og ikke si, hva som passer og hva som ikke passer. Så er klart, alt det greiene her, det tar jo bort all spontanitet. Men selvfølgelig så er det også det er mer risikofylt, for jeg aner jo ikke da. Jeg aner ikke hva som skal skje neste øyeblikk.
Ja,
Så
og
jeg
det
må
är där alla
drive.
känner sig lite handikappade. Det är därför det är en, som du säger, en om jag ska bruka naken som ord, ett otroligt naket spår att utforska.
Men der ligger den, altså den virkelige livskvaliteten ligger i den retning.
Men det
Altså vi
märker jag med dig, Viggo, med mina samtal med dig, att den egenskapen besitter ju du, för jag kan ofta reagera på att mina samtal med dig skiljer sig både i tempo och framförallt tempo, men ja, det känns ju liksom icke alls automatiserat, jag kan ju ibland bli osäker, för att det är någonting som jag själv utforskar med folk. Men som jag ser att du verkligen lever ut. Och då är det nästan ibland som, okej, om du tar lite längre tid på det så kan en tanke, okej, vad tänker han nu? Eller, alltså du tillåter dig att vara liksom den personen då och uttrycka det som faller sig naturligt. Och det kan ju skapa lite förvirring.
Ja, det er helt sikkert. Jeg tenker jo ikke på det egentlig lenger. Men
Nej,
jeg
men
skjønner det når du sier det.
men när jag känner mig, när jag är rolig, så är det allt annat än förvirrande. Det är någonting som också öppnar upp den möjligheten till att känna att det här är ett nytt samtal. Här kan allt ske, trots att det inte nödvändigtvis sker storartade ting liksom.
Det er akkurat det. Det er nettopp det, ikke sant? Og det er det som ofte er oppdagelsen når man tar bort disse sikkerhetssøkende elementene ved livet. Så er det jo en del av oss som er redd for at det skal skje en krise. Men det gjør det jo så å si aldri. Det er mer det at åh. Og da kan det skje en endring. Alt dette var stort sett innbilt. Ofte så er det jo noe som har blitt etablert på grunn av en eller annen vanskelig hendelse. Og så har det satt seg et spor, og så blir vi redde for at det skal skje en gang til. Og så begynner vi å ta forbehold. Og så bygger det seg bare på. Så du kan tenke deg selv, Philip, ikke sant? Altså jeg driver nå og lager en sånn lite, skal jeg kalle det, ja, bare noe lydfyller egentlig rundt søvn. Ikke sant? Det var også sånn jeg kom på det, altså dette med, det er klart, hvis man har fått dårlig søvn, og så er det jo da, begynner man alltid med sikkerhetssøkende atferd, ikke sant? Man begynner å skal bli flink til å sove. Så er det til slutt så mye man altså egentlig må gjøre, det er så mye planlegging rundt å få god søvn. Og på et eller annet tidspunkt vil man jo se det at hva var det jeg egentlig gjorde tidligere når jeg sov godt? Vil du se, jeg tenkte ikke på søvn i det hele tatt. Det fikk bare lov til å være en helt naturlig prosess. Mens når man først har satt seg fast i dårlig søvn, så virker det så utrolig skummelt. Man skulle gå tilbake til å stole på at nei, kroppen sover når den trenger det. Så når jeg kjenner at tiden er inne, så går jeg og legger meg, og så skjer alt dette skjer helt automatisk. Og jo mer jeg pirker borti det, Så blir det sånn, jeg var jævla trøtt foran TV-en, men så fort jeg kom meg inn i senga, så ble jeg lyst våken. Ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi jeg har allerede begynt å bekymre meg for dårlig søvn, og da har jeg aktivert stressystemet i kroppen. Så jeg blir, så senga mi er blitt forbundet med stress. Og hvordan bryte opp i alt det? Ikke sant? Så kan jeg si, jeg kan jo ta sovemedisin. Ja, det kan du gjøre, men det endrer ingenting. Det bare demper symptomene. Så du får kanskje bedre søvn en stund, men så blir du avhengig av disse tingene for å få sove, så er du egentlig like langt. Så på et eller annet tidspunkt der, så må man, ikke sant, og hvis man da legger bort alt, så er det ikke dermed sagt at man får god søvn fra første stund. Man må gjenvinne tapt terreng. Og da er det jo igjen dette med, ikke sant, altså det er igjen ferdighet, egentlig, altså at ting får lov til å være som de er. Aksept, og selvfølgelig kognitiv defusjon, det å legge merke til at ikke jeg går og kjæler med alle disse tankene. Ja, så er jo et lite ferdighetssett der som man kan være fint å ha i beltet. Men det er jo ikke så vanskelige ferdigheter heller, ikke sant? Men det er klart, det er en som har sittet fast i dårlig søvn, eller sittet fast i angst, eller sittet fast i sånne ting, så virker det er risikofylt. Så på et eller annet tidspunkt så er det er som å kaste seg ut i, og det føles da jo som man kaster seg ut i angsten, og det gjør man på en måte òg. Men det bildet hjernen ofte lager av det, er en total katastrofe. Det ser ikke det at du lander fint på dine egne føtter og plutselig står støtt. Men det er jo det som vil skje hvis man gjør disse tingene på riktig måte. Og det er da plutselig det går et lys opp for hjernen som er sånn, ah, det skjedde ikke en katastrofe. Da endrer ting seg. Så vi er nødt til å, vi kan ikke tenke oss ut av disse tingene. Vi må gjøre oss ut av disse tingene. Så der ligger utfordringen. Så man må, ja, vi snakket jo om å være kriger i noen episoder tidligere, altså må komme tilbake til det. Man må rett og slett være, man må være en kriger. Det er ikke noe spøk å begynne å legge bort sine sikkerhetssøkende strategier.
Men
Men
det
det
er
er,
jo Det kanske är en viktig insikt att ta med sig, för det är, jag kan ju uppleva att vi lever i en tid av, man kan ju nästan kalla det eskapism. Alltså i det
absolut.
att
Ja.
vi har ju aldrig flytt oss själva, våra egna tankar och känslor på det sättet som vi gör idag. Och vi har heller aldrig varit utsatta för så mycket intryck som idag. Så att den påkänningen mentalt vi känner på idag, den har ju, som är den världen vi har skapat, har ju lett till en slags massiv eskapism. Det är bara att se på egentligen vad som trendar mest på Netflix också. Det är ju nästan bara sci-fi-filmer och sci-fi-serier och allt handlar om, eller det pekar väldigt mycket mot en alternativ verklighet och fly in i. Och
det är
göra
klart.
allt du kan för att, ja, du lägger dig med proppar i öronen. Det är på må Man behöver inte säga så mycket mer än som så när det på en måte är en grej. Och jag tänker på det vi snackade om också med stillhet, alltså det är att tåla sitt sällskap, men det är också att tåla stillhet. Det är en nödvändighet också i sociala sammanhang, tänker jag på. För visst du inte tåler ett mellanrum, så tål du heller inte spontaniteten som kan dyka upp utifrån det. Jag tänkte på, vi var faktiskt på en bursdagshelg i helgen, det slog mig nu, för det, alltså det är ju helt vanligt att man hälsar höfligt och delar ord med folk man möter och upp mot 1 minut eller så. Och så går man vidare till nästa och det är ju helt vanligt och delvis trevligt och ibland krävande. Men så en kvart in i den festen så stöter jag på en bekant som jag har mött. Jag har mött han i sådana anledningar då. Så vi har pratats vid några gånger, men aldrig helt liksom kommit så nära in på varandra. Men så börjar vi prata om träning och träningsrutiner, om att löpa långt eller löpa intervaller. Och så berättar han om att han och hans son ofta sitter på hytta i deras, för de har byggt en bastu, en sån isvak. Och då konkurrerar de om vem som kan sitta längst i stillhet.
Ja.
Så det är tidig exponering.
Ja.
Men vi står upp och snackar och så är det två stolar vid sidan som blir lediga. Och så sätter vi oss ner där och fortsätter att prata och så kommer vi då till en punkt där det börjar tystna och kanske samtalet ebbar ut, kunde man tänka. Och vanligtvis när detta sker, i alla fall för mig då, så är det antingen jag eller den jag snackar med som börjar famla med blicken och söker sig bort. Som om man låtsas att vårt samtal egentligen inte tog slut för att vi inte hade något mer att prata om, men att det var något annat som fångade uppmärksamheten eller att någon var på ett toalettbesök eller liknande. Men den gången där vi sitter så, och det var inte det som gjorde att jag registrerade det, för det var ingen av oss som visade tecken på en oro. Eller visade tecken på att jag må vidare eller jag må göra något annat. Så festen pågår egentligen runt oss. Och vi verkar nästan obrydda och det är en massa oljud och sådär runt omkring. Men det jag hör och jag tror han också är egentligen det, den tystnaden eller stillheten som är mellan oss. Som inte är obehaglig, men som ändå är väldigt, den är påtaglig, om du fattar. Men så utav det blå så frågar jag honom, varför gör du det du gör varje dag? Och var den frågan kommer ifrån, det vet jag inte, men det leder till att vi en timme senare fortfarande sitter och pratar med varandra och är otroligt engagerade och nästan som om vi alltid har känt varandra. Och när vi går därifrån sen så känns det också som om vi ordlöst delar ett ögonblick, nästan om att det samtalet vi hade nu, det kommer inte vi ha, eller kommer inte helt mäta sig med något av det vi kommer göra efterpå. Och det fick mig, alltså när jag går därifrån, för jag måtte hem, för jag bor granne med han som hade festen, så jag var tvungen att springa hem och göra klart ett arbete. Så tänker jag just över det med stillhet, alltså vad som springer ut av det och det vi har snackat om när man tillåter sig eller vågar kanske bekanta sig med den, när man inte bara följer en instinkt av att rymma ifrån den. Och det är där den känslan av kontakt kanske egentligen är mest tydlig. Alltså för att känna onklig god kontakt så må man också våga. Alltså man må våga den här stillheten och så som jag nämnde med dig, alltså man är så van vid att prata i ett visst tempo och hålla en viss jargong. Och när något bryter den förväntningen så kommer på en måte osäkerheterna till ytan. Och så gör man det ju omöjligt egentligen att vila med varandra.
Veldig fint eksempel, altså. Ja, det er akkurat det, ikke sant? Hva er det som kommer? Og som du sier, hvor kom det spørsmålet fra? Det kom i hvert fall ikke fra angsten din. Eller fra nervøsiteten, eller for å redde situasjonen, ikke sant? Det kom fra noe. Så da kom det også et spørsmål som traff han, ikke sant? Og plutselig så var det et virkelig engasjement, istedenfor at det bare var for å holde noe gående, som det jo blir når vi aldri får falt ned. Så det var et fint eksempel. Så ja, og det er jo et vågestykke, ikke sant? Å tørre å Altså egentlig henvende seg selv, altså, og det krever jo stillhet, at det dukker opp i meg som ikke er tenkt ut på forhånd. Og det er jo et veldig interessant spørsmål, hvor kommer egentlig det fra? Det er jo et mysterium, egentlig. Men det er noe med å minne seg selv på at men sånn er vi faktisk. Vi mennesker er sånn.
Ja, det är också så intressant för stillheten har så många former och nivåer och samtidigt så ligger det så mycket potential i det. Men så gör vi så mycket för att undvika det och vi har ju en väldigt ansträngd relation till stillhet. Alltså morgonen efter, det kan jag också dela, för min mormor bor på ett äldreboende. Hon lever alene där, alltså morfar gick bort för en stund och så ringde henne för hon hade börsta. Och så uttrycker hon att hon är väldigt glad för att jag ringer och att det är en väldigt trevlig överraskning. Och så utav det blå ett vart så säger hon, nu måste jag gå. Och då tänker jag sån, okej, var ska du gå? Alltså du sitter kanske på världens minst händelserika plats. Alltså ingenting sker väl där du är, tänker jag då. Och så frågar henne, så okej, var ska du då? Och så säger hon, ah, du vet, dit man måste gå ibland. Och så frågar jag toaletten, så sa hon ja, säger hon då. Och så hör jag på hennes röst att det inte stämmer, så lika snabbt så förstår jag, för jag känner hennes personlighet, att hon är rädd för att hon upptar min tid. Att jag har bättre och viktigare saker för mig än att prata med henne. Där hon sitter alene på äldreboendet, som i sig själv ju bara är synd att hon ska behöva känna på. Och hennes reaktion om att hon må gå, den kom också efter några sekunders stillhet.
Ja, nettopp. Ja.
Och det var det som skulle till för att skapa den osäkerheten. Men jag insisterar, för jag känner henne, så jag insisterar ju på att prata med henne, och det gör ju att vi snackar en stund till, och hon har ju tusen ting att dela med mig. Och sitter ju egentligen väldigt pratglad och har massa på hjärtat och sitter där ensam. Så igen så får jag ett slags nytt möte med tystnaden, där den i en helt annan form visar sig vara helt avgörande då för hur en situation faktiskt tar form.
Veldig, det er to kjempefine eksempler som det er virkelig verdt å reflektere litt over, altså. For det er Ja, det blir også hva som trigges av et stille øyeblikk. Ikke sant? Altså for at det, men som du selv sa, da, i det første møtet så var stillheten var ikke ubehagelig. Så dere fikk begge anledning til å falle ned, og da faller man jo da faller man faktisk litt dypere enn vanejeget. Det som vet hva det skal fylle neste øyeblikk, så det må dukke opp noe som er spontant. Mens åpenbart for bestemoren din så vekker stillheten nervøsitet. Da går hun egentlig i en automatisk tanke om at nå kjeder du deg. Så er det best å få avsluttet sånn at du kommer fri. Og det er jo ting som selvfølgelig også pågår hele tiden i oss alle. Og nyttige ting å bli kjent med som man ikke trenger å bli. Trenger ikke bli fanget av altså alle strømningene på overflaten.
Nej, för jag kan ju också, jag blir ju, men det är ju från mig, att jag blir ju ledsen för att hon upplever att min tid icke är värd hennes sällskap liksom.
Ja, klart det er veldig sårt, men det er kjempesårt. Men
Och
igjen
det
så er det
känner ju hon
den
såklart på i så många, det är ju bara med mig, utan det är ju ett mönster som jag vet att hon lätt har tendens till att upprepa.
Men det er jo også det vi snakker om her, ikke sant? Det er jo alle de tingene vi gjør, da, har jo en konsekvens. Og en av konsekvensene ved å hele tiden altså ta minste motstands vei, som jo er det sikkerhetssøkende atferd er. Det er minste motstands vei. Altså jeg tar på meg så mye beskyttelse som jeg syns jeg trenger for å holde ut i dette øyeblikket. Så man får ikke blitt kjent med seg selv. Og de dybdene man har, det er jo krisen med den type strategier. Og da kommer man aldri ut av det mønsteret som har satt seg på overflaten. Da er det det som blir trigget hele tiden. Og da, klart, da slipper det ikke noen nye ting inn. Og det er jo en
Nei.
ganske stor krise. Hvis man kjenner etter litt, så ser man det er ikke det jeg har lyst til å bruke livet på.
Nei, for den kjenslen kan nok man alle kjenne igjen seg litt, at hvis du ikke tåler tystnaden, så henter du bare opp noe som ikke er autentisk.
En plate som har vært spilt mange ganger før. Den ligger klar.
Ja, det där rummet mellan orden som vi har ett så komplicerat förhåll till, så tyst och samtidigt med en kraft som kan ändra allt.
Ja, akkurat det. Så det er jo igjen en sånn ja, utrolig potent greie, ikke sant? Så det å være et levende menneske er jo helt vilt interessant. Og så er det allikevel så lett å bare fylle med the same old.
Ja, och skapa lite nya nyheter. Det var det.
Det var det för idag, Filip.
Då fortsätter vi dagen.
Det gör vi. Tack för idag.
Tack för idag.